Det är en brytningstid nu, syskon. Jag vet inte om ni känner det, men jag upplever en sån kamp. Jag har aldrig varit med om något liknande i hela mitt liv. En fruktansvärd kamp mellan ljus och mörker. Och den kampen står om oss nu, vilken väg vi ska välja. Det är en sådan vånda. I natt hade jag en sådan fruktansvärd kamp. Jag låg vaken säkert ett par timmar och bara tycker jag ska ta den, eller? Ja, jag ska inte tala så länge, för Gullbritt har predikat egentligen, så att det behövs egentligen ingen mer predikan. Men jag kan inte sätta på den ändå, så nej. Jo, så är det. Nej, jag måste säga det, Gullbritt, att det som Herren har lagt på ditt hjärta, det är vi tacksamma för att vi fick höra. Och det är precis i överensstämmelse, faktiskt med, i överensstämmelse med det jag sa i Bastena när vi var där också. Och jag blir bedrövad, syskon, när jag ser vad som händer nu. Hur Guds män och Guds kvinnor i vårt land tappar greppet totalt. Det som hela pingströrelsen har stått emot i alla tider sedan begynnelsen. Att inte gå i förbund med någon annan. Och det har de blivit väldigt kritiserade för. Men det fanns en orsak till att man höll fast. För man ville hålla fast vid ordet. Idag har man sålt ut rubbet. Jag tänker på nu Daniel Alm, som har varit och predikat nu då tillsammans med Antje Jackelén. Vad står den kvinnan för? Vilka uttalanden har hon gjort? Alltså det är långt ifrån Guds ord. Hur i hela världen kan man ha enhet tillsammans med företrädare, ett ledarskap som står så långt ifrån Guds ord? Som har vandrat långt bort. Jag tänker också på Pelle Hörnmark, det har stått om där i dagen, som har också varit ute nu och träffat ledarna här i rörelserna här i över hela världen här. Och han är Europa-företrädare då. Och det man strävar efter nu, det är enhet. Men vilken enhet är det man ska ha? Man måste ju titta på detta. Vad är det för enhet? Tänk att man hela tiden säger det. Och jag läste om det nu när det gäller Daniel Alm. Att man talar om, och Antje Jackelén talar om, att vi ska inte titta på det som skiljer oss åt. Återigen säger man det. Men vi ska titta på det som vi har gemensamt. Men vad i hela världen, har de tappat konceptet? Har de tappat förståndet? Hur kan man bara titta på det? Ska vi strunta i det som skiljer oss åt? Ja, då får vi ju börja med barndop, och då får vi ju börja med allting annat i våra kyrkor. I svenska kyrkan så viger man homosexuella, och jag menar, då måste vi alla tappa det här liksom som vi har stått för. Eller hur? Alltså det är ju inte bara det. Det är ju så mycket. Alltså hur kan man ha blivit så... Hur kan man ha kommit så långt bort så att man tycker att enheten är nummer ett istället för Guds ord? Det är precis som du sa, Gud är ju en helig Gud. Och vi kan inte ändra på Guds ord. Det är många företrädare inom svenska kyrkan som inte tror på hela Guds ord. Alltså hur ska vi kunna ha gemenskap med dem? Det går inte. Det går inte. Sveriges kristna råd, Världskyrkorådet, gå in och läs på hemsidan. Det finns det öppet. Man har inte religiös verksamhet. Man påven. Men käre Gud, vad står påven för? Hur kan vi ha gemenskap med katolska kyrkan? Och nu var det ju företrädare, han som har blivit kardinal nu då i Sverige, som påven naturligtvis har utsett. Han är på Bjärka Säby imorgon. Biskopen i katolska kyrkan. Ja, men jag menar, hur kan man ha gemenskap med den villolära som katolska kyrkan står för? Har man glömt det? Bara för att man talar om Jesus, det var precis det du sa. Bara för att man talar om Jesus, så innebär inte det att man är där. Bara för att man talar om Jesus. Va? Vilken Jesus då? Vem är det man talar om? Är det den eukaristiska Jesus eller är det någon annan? Ja, men hur kan man ha tappat detta? Alltså det är så sorgligt. Men när man nu ser detta och det som sker ute i världen nu, var är vi då? Jo, vi är nära Jesu andra tillkommelse. Vi är det. Och då är frågan, vad gör vi med det? Vi behöver inte titta på de andra egentligen, men vad gör vi med detta? Är vi redo att möta Gud? Är vi redo? Ja, det är så viktigt. Det är så viktigt. Vi sjöng här i början den här kören som har kommit till mig den senaste tiden. Ett ljus strålar klart. Jag kan se det i horisonten. Det är Herrens armé som har lärt sig att strida. Du, vill du vara med och lära dig att strida? Men jag tror inte på de rörelserna som är på frammarsch idag. Förväxla inte mig med det, för det tror jag verkligen inte på. Jag tror inte på att den kristna så kallade kyrkan ska bygga Guds rike på jorden för att det ska vara färdigt när Jesus kommer. Har du hört något så dumt? Och den rörelsen bara växer idag. Alltså jag menar, det är ju inte alls det som Bibeln säger. Bibeln säger istället, Jesus säger, ska jag finna någon tro på jorden när jag kommer? Vägen är smal, porten är trång. Många ska avfalla. Många ska bli bedragna. Det står ju på många ställen. Det är det jag ser. Men så länge den helige ande finns i oss, så länge vi har den helige ande, då kan vi lära oss att strida. Varför? Jo, för han är sanningens ande. Därför att han ska lära oss och undervisa oss och visa oss allt. Han ska tala till oss allt det som Jesus talar. Vilken underbar vän vi har i den helige ande. Det är så värt att fira honom idag på pingstdagen, tycker jag. Jag tycker faktiskt att det är värt det. I Galaterbrevet, jag ska läsa några verser, så står det så här, och jag satte som rubrik, jag ska inte tala länge nu, jag ska försöka sluta snart nu. Då står det i Galaterbrevet om att de vände tillbaka, jag satte det som rubrik på hemsidan, att inte gå tillbaka. För det är nog det, och det var det du var inne på också med Asa, kung Asa, som hade haft insikt och älskade Herren. Hur många kungar ser vi inte som gjorde det? De gick tillbaka. När allting var bra och när de var på topp, då slappnade de av och så vände de tillbaka. Och det här med att blanda sig, det är jätteallvarligt. Vi tycker att det inte är så farligt. Men du kan få in någonting med dig. För du vet den här liknelse som Jesus tar om sådden och ogräset. Att det blir sått mitt ibland det som var äkta. Och det växer upp tillsammans, säger Jesus. Och därför så är det så farligt om du för in aldrig så lite. Och det är det som jag tror egentligen vi ska varna varandra för. Och det är så farligt att vi blandar upp lite och vi tänker det är inte så farligt om jag går dit eller om jag tar in lite här och lite där, om jag lyssnar lite så. Du vet aldrig vilken draksådd du får in. För villfarelsens ande, den är så, han är så smart. Han vet precis hur han ska så in något litet för att det ska slå rot i dig och så börjar det att få fäste i dig. Det är allvarligt. Det är inte för inte som Bibeln varnar så mycket. Och det är inte för inte som Herren leder oss till det också. Det står i Galaterbrevet 2:18 i alla fall. Det här är ju till församlingen Galaterna. Det var ju så att det var judaistiska agitatorer som följde Paulus hack i häl överallt. Och nu hade de liksom kommit till församlingarna i de här trakterna. Och då deras lära gick egentligen ut på att hedningarna måste godta judarnas lära innan de kunde bli kristna. Det är liksom, det var då där, det var just det. Men då står det så här i 2:18. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Förstår du vad allvarligt? Varför gör jag det? Jo, för Paulus säger till, jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och då säger Paulus, jag förkastar inte Guds nåd. Vi kan inte förkasta Guds nåd, alltså Golgata försoningsverk. När vi kommer inför Gud, då är han lagens uppfyllelse, Jesus. Allt det som Bibeln talar om, också i gamla förbundet, det är uppfyllt i Jesus. Så när vi kommer inför vår fader, då kommer vi i det som är fullbordat i Kristus Jesus. Allt det han har gjort för oss, allt det inte vi kunde. Vi kunde ju aldrig leva upp till lagen. Det har Jesus gjort för oss. Genom att han gick i döden. Det är fullbordat, sa han. Det är fullkomligt. Så allt när vi kommer genom Jesus inför Fadern, då har vi allt. Han är vår rättfärdighet, han är vår frälsning, han är svaret. Förstår ni vad jag menar? När vi ser på Jesus, när vi är i Jesus och han i oss, då behöver vi inte be om allt det här. Då har vi det ju. Det är ju fullbordat. Så varför skulle vi försöka plocka lite här och plocka lite där? För att vi ska försöka hjälpa till. Det räcker med Jesus. Jesus är allt. Och sen har han varit så underbar emot oss. Att han har skänkt oss den helige ande. Alltså det är, vi har ju fått allt. Men Paulus säger också i kapitel 3. Där vi kan väl läsa det då. Han säger så här. Ni dåraktiga galater. De var frälsta när man hade tagit emot Jesus. Vem har förhäxat er? Vad betyder det? Ja, förhäxat, det är ganska starkt ord. Det betyder att de har fått in en ande som har bedragit dem. De är förhäxade. Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Ja, det var så vi tog emot anden. Vi lyssnade i tro. Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, skall ni nu sluta i köttet? Va? Så underbart, så underbart, så underbart. Vi läser i andra Korinterbrevet också där. Andra Korinterbrevet, det 10:e kapitlet. Jag ska läsa det också. Jag skulle vilja läsa många bibelställen, för jag tror vi behöver det. Ja, vi ska marinera oss i ordet, som du sa. Det ska vi göra. Nu säger så här, vi ska lära oss att strida. Ja, men inte på denna världens vis. Det fasansfulla som återigen hände igår. Jag blir arg när jag hör det. Jag blir upprörd när jag hör det. Jag blir oskyldiga människor för att sätta livet till. För denna så kallade religion. Som påstår att det skulle vara en fredlig religion. Hur pass fredlig är den? Som dödar oskyldiga människor ständigt, ständigt, ständigt. Men det är inte så vi strider. Guds rike är ett annorlunda rike. Hur stred Herren? Alltså Jesus kunde ha kommit och bara flyttat Satan. Och bara liksom, kunde vi tycka då. Och slagit ner honom. Men vad gjorde han? Han kom i kärlek. och besegrade djävulen i kärlek genom att ge sitt eget liv och sitt eget blod. Det är den kristna religionen. Om man nu ska kalla det för en religion, som många gör. Det tycker ju inte jag i och för sig att man ska göra. För Jesus är livet. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och han är något mycket mer än en religion. Han gjorde allt i kärlek. Och det är kärlekens vapen han har gett oss att strida med. Jag tror inte att vi ska gå ut i strid mot andra människor. För det säger Paulus, den kamp vi har att utkämpa, det är inte mot kött och blod. Men det är emot makterna. Det är emot Satans makt som vi får lära oss att strida i anden. I anden. I kärlek ska vi lära oss att strida. Det är skillnad. Och då säger Paulus här i andra Korinthierbrevet 10:3. Och några verser. Ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fång hos Kristus. Och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga, säger han där. Det är det sättet vi ska strida på. Vi ska sätta beredvillighetens skor på våra fötter och gå ut och förkunna evangeliet, det glada budskapet för människor. Och vi strider i anden. Det är den helige ande, det är inte genom någon människa utan det är genom den helige ande. Det är så vi strider. Så missuppfatta inte det när vi sjunger den sången. Att vi, Herrens armé, det är egentligen inte vi som är någonting i oss själva. Det är Herren. Så låt oss läsa ett ord till. Andra kungaboken. Några verser där. Andra kungaboken. Jag tror det är 6. Det är kriget med arameerna. Kungen i Aram låg i krig med Israel. Och han var mycket förtretad över att han ständigt liksom, ja, det var någon som gick före hela tiden. Ska vi se, men alltså så här, vi kan läsa från vers 12 i kapitel 6, vi läser inte allt. Han var oroad, kungen i Aram. För att det var så att vart de begick, eller vart de beslutade sig för att gå, så visste Israel, eller så visste man om det. Och han trodde att det var någon som talade om, att det var någon som skvallrade och kom med information. Men vers 12, då svarade en av hans tjänare, så är det inte min herre konung, men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Han sa, gå och se efter var han finns så att jag kan skicka någon att gripa honom. Man berättade då för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. Det kom om natten och omringade staden. Alltså fiendens härar omringade staden. Tänk. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Kan du känna våndan? Kan du känna ångesten? Kan du känna fruktan? Hela staden omringar av fiende här. Så känner man det idag. I vårt land. Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre, vad ska vi ta oss till? Men han svarade, frukta inte. Det som är med oss är fler än det som är med dem. Förstår du? Vi ska inte frukta. Därför att himmelens här står bakom oss. Det var det jag ville säga med det ordet. Och Elisa bad, Herre öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon. Och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar och eld runt omkring Elisa. Och sen vet vi vad som hände. De gick segrande ur den striden. Därför att det var Herren som stred. Likadant var det ju med Josua. Tänk när de skulle gå där. Josua, de skulle tåga 7 gånger runt Jeriko. Vem var det som fick murarna att falla? Ja, inte var det någon mänsklig arm och styrka i det. Det var Herren. Herren är med och strider. Gång på gång på gång läser vi det. Så vi ska inte gripas av fruktan. Men frågan är nu, vill vi vara med och strida i Herrens armé? Det är det som är frågan. Och då säger Herren att han vill lära oss att bedja. Och han vill lära oss att strida. För då vill han tala om för oss vilka vapen vi har fått. Och då ska inte fienden längre få plåga oss som han har gjort. Med både det ena och det andra. Han plågar oss. Men då kan vi avslöja honom. Och vi läser om den vapenrustning som vi har fått. Den är helt underbar. Om vi har den på oss. Eller hur? Amen. Ja. Ja. Det finns hur många underbara bibelställen på det. Hur många som helst. Men som du sa, Gullbritt. När de vandrade i lydnad för Guds ord. Då var Herren med dem. Och det är det vi ska lära oss att göra. Amen. Amen. Ja. Nu har vi fått hjälparen. Sanningens ande. Sanningen har vi. Kom ihåg det. Kom inte och säg att inte vi har sanningen. För det har vi. Vi har sanningens ande. Och vi har livet. För Jesus är livet. Han bor i oss. Och han är dessutom vägen. Så vi behöver inte frukta. Och då vill jag sluta med att läsa Efesierbrevet. Det första kapitlet. I vers 13. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Han har satt sitt sigill på oss. Vi får aldrig glömma det. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Och så säger han i vers 17 där, Paulus. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam, står det. Det står att allt är underlagt honom. Vi må vara en liten skara just nu. Och vi må vara en liten skara på jorden. Mänskligt sett. Som strider i Herrens armé. Om vi jämför oss. Men Bibeln talar om att Gud har sparat en rest. Det är faktiskt så. Och jag vill gärna få vara med i den resten. Och jag ber att vi inte ska avvika vare sig åt höger eller åt vänster. Att vi inte ska bli bedragna i det maktspel som råder nu. Därför att fienden går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem man kan sluka nu. Och han har kommit för att stjäla, slakta och döda, lögnaren, lögnens fader. Och nu bedrar han oss kristna till ande, själ och kropp. Och han är så listig så vi kan aldrig själva gå emot honom. Men vi har fått den helige ande. Och då ska vi bara veta att han som bor i oss är större än den som är i världen. Så är det. Men du vet det inte om inte du har marinerats i Guds ord. För när fienden kommer emot dig, du har iklätt dig vapenrustningen och fienden kommer emot dig, om du inte vet hur du ska tackla honom så bedrar han dig. Men har du det ordet så kan du säga precis som Jesus sa. Det står skrivet. Och det är jätteviktigt på den onda dagen. Ja, när är den onda dagen? Ja, det är ju när fienden kommer emot oss på den onda dagen. Då är det så viktigt att veta att jag behöver inte ens fundera på det. Jag kan vakna på natten och säga ja. Men min Herre Jesus Kristus har sagt så här. Så här står det skrivet. Alla de löften vi har fått. Allt det Jesus har fullkomnat, fullbordat för oss. Och vet du att han sitter på faderns högra sida och ber för dig just nu. Då kan du åkalla hans namn. Det är vapenrustningen, syskon. Det är det som är vapenrustning. Varför fick vi vapenrustningen? För att det inte finns en djävul, för att det inte finns några demoner eller för att vi inte behöver ha den. Nej, därför att vi är i krig. Varför tar Paulus bilden av en vapenrustning om vi inte är i krig? Då kunde han ju ha tagit en annan bild. Men han tog den bilden därför att fienden attackerar oss. Och det han först och främst skjuter in på oss, det är sina pilar. Tankevärlden i våra sinnen, och så tänker vi och så tänker vi och så tänker vi och så tänker vi och så bygger vi en stor tankebyggnad, och sen är plötsligt har hela den här tankebyggnaden bara intagit oss och vi bara går under och går under och går under och bara liksom lägger på oss allt det fienden försöker att bara fylla på med. Och så står vi där och känner oss totalt maktlösa. Men om vi vet vad ordet säger. Då, som det förra bibelordet vi läste. Men de vapen vi har fått, de är inte världsliga. Utan de är ifrån Herren. Det är andliga vapen som bryter ner tankebyggnader. Det är bara en enda liten sak av allt det som vi har fått av Herren. Och utesluter vi ordet, bönen och den heliga ande, då är vi lättare byten för Herren, eller för fienden. Det är så. Jag vill bara uppmuntra oss. Ska vi stå fasta? Ska vi inte bli bedragna? Ska vi stå fasta i denna sena tid vi lever i? Titta på Europa. Titta på världen. Det är nästan som man inte orkar gå in och läsa nyheterna längre. Titta vad som sker. Men det värsta av allt. Titta vad som sker i kristenheten. Det här och där. Man knyter ihop påsen tillsammans med villfarelsen. Med andra makter, en annan ande, en annan Jesus, ett annat evangelium som Paulus också talar om. Det är det man gör idag. Stå utanför det idag. Stå utanför all kyrkotillhörighet och ja, alla förbund. Det kommer att kosta mycket. Det gör det redan nu att inte vara inne i något samfund och någon kyrka. Men är det värt att betala priset? Är det värt det för att få stå fri med Jesus? Jag tror säkert att det finns Guds folk i alla sammanhang. Men vi får se upp. Vi måste se upp. Mm. Ja. Amen. den helige ande, underbara helige ande, som talar till dig och mig när vi behöver det. Han talar i det lilla, han talar i det stora, han visar vägen, han vill leda oss och berätta för oss allt vad han har hört Herren talat. Denna underbara hjälpare vi har fått. Och så behöver vi kraften. Den kraft. Vad sa du? Nej, man behöver inte söka i några andra vatten. Man behöver inte fiska i några andra vatten. Det är faktiskt allt innan.